Det här är Perspektiv med mig, Per Granqvist.
Tanken när man började planera Nya Karolinska, det var ju att man skulle minska de här hierarkierna, man skulle ta bort, man skulle minska läkarnas makt.
Det skulle ju bli så bra. Nya Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm var tänkt att bli ett flaggskepp som skulle utstråla modernitet, innovation och effektivitet. Det skulle bli ett monument över Sverige som en ledande nation inom utveckling av hur avancerad specialistsjukvård kan bedrivas. Så blev det inte. Det blev ett monument över något annat. Idag förknippar vi Nya Karolinska universitetssjukhuset, eller NKS, med en till synes oändlig räcka skandaler. En slags dålig dokusåpa i sjukhusmiljö där den ena häpnadsväckande uppgiften avlöser den andra i avsnitt efter avsnitt efter avsnitt. Det är skenande byggkostnader, märkliga konsultavtal, ventilation som krånglar, dörrar som kostar hundratusentals kronor att flytta, arbetsbeskrivningar ingen förstår, massa av hoppa sjuksköterskor och ja, massor med annat. Det tar liksom aldrig slut. Det här har fått mig att fundera på den bakomliggande orsaken till allt detta. För om man ser bortom alla de här enskilda avslöjanden som bland annat Sveriges Radios Kaliber, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet med flera har gjort, går det då att skönja en bakomliggande orsak? Jag tänkte mycket på det här, för om man ska använda en sjukvårdsliknelse, det vi läser om är ju symptomen, och det är det här som sjukhusledningen försöker hantera. Men vad lider patienten NKS egentligen av? Journalisten Anna Gustafsson är kanske den mest lämpade i Sverige att ställa diagnos. Tillsammans med sin kollega Lisa Röstlund på Dagens Nyheter har hon ägnat flera år åt att granska projektet Nya Karolinska sjukhuset, vilket resulterat i många uppmärksammade artiklar. Du har säkert sett dem, läst dem, de har försvissat förbi ditt flöde, och inte så konstigt, för det är bra grejer. 2018 nominerades de två till Stora Journalistpriset för det här stora och omfattande arbetet. Och de har dessutom skrivit boken Konsulterna, kapningen av Karolinska, tillsammans. Som du kommer att höra är Anna Gustafsson en noggrann person. Hon slarvar inte med fakta och hon tänker efter när hon formulerar sig. Och jag träffar henne med en enda fråga i huvudet. Vad är egentligen felet med Karolinska? Svaret är komplext förstås. Och som du kommer att höra finns det flera svar på den frågan. Men när vi avslutade intervjun så slog det mig att det finns en helt annan dimension som kan förklara allt. Mer om det i slutet av det här avsnittet. Innan vi börjar vill jag be dig om att tipsa en kompis om den här podden. Det är alltid kul när fler människor upptäcker den. Om vi börjar i nuläget, hur funkar det just nu på Nya Karolinska sjukhuset?
Det funkar väl inte jättebra om man frågar de anställda som jobbar just inom vården, skulle jag säga.
Och vad är din bedömning?
Jag tycker väl att de som arbetar där är trovärdiga, och jag kan ju också se, jag har ju tagit fram, man kan titta på nyckeltal och på hur det ser ut med utvecklingen av vårdplatser och hur det ser ut med köer och hur, och man har en ekonomi som är i kaos och är i fritt fall, skulle man kunna säga, med ett miljardunderskott och bristen på vårdplatser har ju bara blivit värre. Man har ju till och med rapporterat nyligen om att vårdplatsbristen har legat bakom dödsfall enligt Lex Maria-anmälningar som sjukhuset själva har gjort.
Är det någonting som funkar? Alltså, finns det en grundvård som på något sätt så kommer folk dit och lämnar friskare?
Mm. Jo, alltså det är klart att när det kommer in svårt sjuka patienter, för ett problem med den här nya organisationen är väl att det liksom inte riktigt träffar rätt på patienternas behov. Men det är ju ändå så att när patienter kommer in och är svårt sjuka så tas de om hand, eftersom professionen har ju liksom sin inställning, så att säga.
Hantverksskicklighet och yrkesstolthet.
Ja,
och så
liksom. Exakt.
Det faktum att det här är ett högspecialitetssjukhus, vilka andra sådana finns det i Sverige, och kan man jämföra dem på något sätt?
Ja, men det som har hänt i Sverige senaste decenniet, kan man väl säga, det är ju att man har centraliserat mycket av den vård som man kallar för högspecialiserad. Det är liksom vissa typer av stora operationer och ingrepp som ska göras på Och då är det företrädesvis på universitetssjukhusen. Och då har universitetssjukhusen också fått vissa... De konkurrerar liksom om att få vissa specifika...
De riktigt krångliga fallen.
Exakt. Och en viss typ av krångliga fall. Som till exempel så görs hjärttransplantationer bara på vissa sjukhus. På Huddinge sjukhus har man en transplantationsverksamhet som man är väldigt stolt över. Och på Nya Karolinska så har man fått så här riksuppdrag att ta hand om sällsynta sjukdomar till exempel. Och det är barnsjukvården, den för den väldigt specialiserade barnsjukvården finns ju bara på några ställen i landet. Och så
tittar man ur själva specialitetperspektivet, hur duktiga läkare, sjuksköterskor som jobbar där är, så är det toppklass på Karolinska.
Ja, så är det ju.
Mm. Utan det är det där andra som vi ska reda ut här, och som egentligen är liksom problemet. För jag tittar, om vi går tillbaka till historien och tittar på det här, det finns en vision om det nya huset, det nya arbetssättet, ny organisation, allting ska ske liksom, men när gamla Karolinska då byggdes, det här är 1940 ungefär, så var det ju det nya Karolinska sjukhuskomplexet, en stad i staden, där ambitionen var att samla sjukvård och undervisning och forskning på ett ställe. Karolinska institutet på andra sidan vägen och så här. Det var ju dimensionerat för 2300 pers, vilket då var så här ett, alltså man kunde nästan inte fatta hur stort det sjukhuset var. Men då pratar man ju om det, när man tittar på gamla journalfilmer och så här, som man ju lätt gör om man nördar ner på någonting, så är det liksom, det är mindre avdelningar man haft tidigare, det är färre patienter och får ägna mer tid, mer vård, kunna lyssna in. Det låter ju som att det är exakt den visionen man hade för nya Karolinska när det liksom började planeras på 90-talsekelskiftet, eller?
Ja och nej. Alltså man,
det, vad skiljer?
Dels, det som är speciellt för nya Karolinska är ju att man hade en vision om att man skulle korta vårdtiderna väldigt mycket. Det är därför som till exempel sjukhuset har så få vårdplatser. Det finns en idé om att man inte ska vårdas särskilt länge på sjukhus. Förr då, när Karolinska byggdes, så var ju regeln att man låg länge på sjukhus. Det här är det precis tvärtom. Det är det som hela den här idén om patientflöden också bygger på, att man ska snabbt färdas genom vården. Det ska ju också minska kostnaderna för vården.
Är det därför man inte heller är lika länge? Till exempel vid barnafödsel så kan man ju komma in, föda och sen åka hem. Mm. Är det en del av samma, att liksom har folk kortare tid på sjukhus generellt sett?
Ja, så är det ju samtidigt. Och sen kan man väl säga till den, alltså försvar för den idén, förutom att det är billigare. Är
dessutom.
Väl, ja, så är det väl att det finns väl inget mål i sig att ligga länge på sjukhus. Alltså...
Man gjorde man kanske det för att man tänkte att det var mer auktoritärt. Man låg där, staten tog hand om dig.
Ja, men sen var det väl också så att när du väl kom till sjukhus, väldigt många hann ju aldrig komma till sjukhus. När de kom till sjukhus så var de så sjuka så att de var tvungna att läggas in. Nu har man faktiskt, och då, om man nu ska dra paralleller med hur det är nu, så har det faktiskt blivit så i Stockholm också. Därför att det finns liksom en politisk vision om att, som också hänger ihop med det här med Nya Karolinska, som är det här lilla specialsjukhuset, att man ska ha korta vårdtider och då behöver man inte ha så många vårdplatser. Det här är ju liksom en idé, om man säger så. Men i själva verket så har det ju hänt, alltså det som har hänt i Stockholms sjukvården är att det är kaos på akutsjukhusen, därför att vårdplatserna räcker inte till och stockholmare måste vårdas på akuten i brist på vårdplatser. Därför att i själva verket är det så att det finns liksom en idé om att folk söker vård på fel instans, men i själva verket när de väl kommer till sjukhus är de faktiskt så sjuka att de behöver läggas in.
Så det är inte så att stockholmarna är extra pipiga och åker till akuten för minsta lilla skärsår i fingret?
Stockholmarna är ju, om man ska generalisera, friskare än vad än befolkningen i gemen.
Okej, okay. Ja, vad intressant. Men om vi tar den här, liksom, då den här tanken som det här går ut över och som också styrde hur det här stora sjukhuset är organiserat. Det är en ny modell, säger du. Man pratar om det här med värde och då definierar vi det som jag har läst på rätt här. Vårdresultat delat med kostnad för att åstadkomma det. Det är liksom värde. Mm. Nytta.
Enligt Porters ekvation.
Precis. Michael Porter, tongivande figur inom management-litteratur. Ganska floskeltung men låter tuff.
Ja, ekonom. Hans idéer bygger ju på idén om konkurrens. Och det gör ju också värdebaserad vård.
Värdebaserad vård. Det innebär att vården alltså måste organiseras så att man kan mäta det här. Men man har väl mätt innan?
Ja, det har man. Alltså det man, vad ska man säga, det man marknadsför värdebaserad vård med, det är ju att man mäter kvaliteten i vården på ett sätt som man inte har gjort innan. Men, och då inom parentes, men det har man ju gjort då. Men man har paketerat det här på ett nytt sätt. Och man har också förenklat det på ett sätt genom att säga att om vi mäter enligt den här ekvationen som... Så kommer vi få en effektivare vård rena. Men framförallt så säger man då att man mäter värdet, och det vill säga värdet i termer av kvalitet för patienten. Men det finns också, och då, om man ska komplicera det lite, så finns det liksom en liten betydelseförskjutning i det här. När man säger värde så kan ju det vara ett ekonomiskt värde, men det kan ju också vara det här mjukare värdet.
Vilket innebär att folk hör lite det de vill höra.
Exakt, och det är ju en del av förvirringen kring värdebaserad vård.
För att vi har ju också här en annan så här fras som du har skrivit om också massor med gånger i dina artiklar. Det är ju det här med diagnosbaserade produktionsflöden. Mm. Och det kan jag tänka mig någonting som man, om man är, läkare, tänker man diagnosbaserad, det låter ju skitbra. Mm. Och produktionsflöden låter skitbra om man är ekonom.
Ja, just det.
Men vad är grejen med diagnosbaserade produktionsflöden?
Alltså för en ekonom eller kanske för en politiker så kan ju det vara just det med att det är produktionsbaserat och så är det ett flöde, så tänker du dig att du får någonting att... Man brukar prata om att det finns flaskhalsar i sjukvården, att det liksom finns väntetider som är onödiga mellan att du får din diagnos till att du ska få din behandling eller till att du förflyttar det mellan olika instanser i vården. Och här istället... Det är ju så som traditionellt sjukvård är organiserad. Och det är ju då också organiserat runt klinikerna, liksom med de här olika specialiteterna. Och patienten flyttar sig mellan de olika specialiteterna utifrån sina behov, så att säga, eller efter sina sjukdomar. Mm. Medan i värdebaserad vård så vänder man på steken, så att säga. Istället så utgår man från... patientens åkommor, så att säga, och då ska vården organiseras runt patienten.
Så istället för att jag tar min sjukdom och går från station A till B till C till D, så ligger jag stilla och så kommer folk från A, B, C och D till mig.
Ja, exakt. Och det är ju så också som om man ser PowerPoint-bilder över värdebaserad vård, så är det ju så som det liksom ritas upp. Att vården organiseras runt patienten.
Jag har ju en liten aning här om att värdebaserad vård är liksom som absolut bäst i PowerPoint-format.
Ja, det kan man säga. Det har ju producerats ett otal PowerPoints runt värdebaserad vård. Det berättar ju de personer som vi har intervjuat.
Det finns någonting här som jag tänker också, det här med diagnosbaserad produktionsflöden. För då kan man också visa att man är konkurrenskraftig på en konkurrensutsatt vårdmarknad. Mm. Tillbaka till Porter, ekonom, allting ska konkurrensutsättas. Och det är ju skitvettigt, kan man ju tänka, liksom. Och särskilt i en amerikansk kontext. Men funkar det i Sverige?
Nej, men det är väl det som är frågan, om man säger så. Alltså,
funkar det någonstans i världen utanför USA?
Det funkar ju inte i USA. Där har man ju, i USA har man ju inte ett sjukvårdssystem. Men Michael Porter har ju liksom... fokuserat på Sverige, därför att han har sett, hans utgångspunkt, alltså hans intresse för Sverige bygger på att han har sett att här har man ett fungerande system och här skulle man kunna implementera hans system, så att säga, på ett enkelt sätt. Och även Sverige och Nederländerna är de länder som han liksom har fokuserat på.
Vi har ett system i de här länderna, men med olika nivåer. Medan i USA har man typ parallella system, va?
Exakt. Och det är det som har varit grunden till värdebaserad vård i USA, det var ju att man ville liksom få ordning på att sjukvård kan kosta så olika beroende på vårdgivare och så. Här har man ju, alltså, men i ett...
Och tillbaka till ekonomen Porter igen, eftersom vi också har... Det är väl i USA som vårdkostnaderna per capita är liksom galet höga jämfört med alla andra ställen.
Ja, exakt. Men... Det som är intressant då med Porter och Boston Consulting Group, som är det här konsultbolaget som marknadsför värdebaserad vård, det är ju att de lyckas, om man nu ska säga så, lyckas applicera den problembilden som gäller sjukvårdssystemet i USA, lyckas de ju applicera på situationen i Sverige, fastän vi egentligen inte har den situationen, om du förstår. Vi har inte...
Så det är en fel medicin till det sjukdomen som sjukvårdssystemet i Sverige har?
Ja, alltså om man jämför... För det första, i Sverige så har vi ju ett sjukvårdssystem, ett offentligt finansierat sjukvårdssystem. I USA har man många olika sjukvårdssystem, och dessutom så har ju Boston Consulting Group, de tar ju fram egna rapporter om läget i svensk sjukvård, och där målar de upp en bild av kostnadsutvecklingen i svensk sjukvård som inte riktigt stämmer.
Hur kan de göra det? Vilka källor bygger de det på?
De visar hur kostnaderna för sjukvård ökar i förhållande till BNP. Och om man ska säga generalisera hur Boston Consulting Group beskriver den problembilden i västvärlden, så beskriver de att kostnaderna för hälso- och sjukvård ökar mycket fortare än vad BNP gör. Och att det här är ett problem som man måste komma till rätta med.
Okej, det fattar man ju. Ja. Låter bra.
Ja, men när man tittar på Sverige då, så kan man konstatera att där visar Boston Consulting Group att kostnaderna har stuckit iväg väldigt sen, jag tror det var 2011. Men i själva verket så beror det på att SCB började beräkna sjukvårdskostnader i Sverige på ett annat sätt.
Oops.
Man började väga in sådana saker som omhändertagande och så här, en kringkostnad som man tidigare inte hade vägt in i den här kostnaden i relation till BNP. Men det ser väldigt snyggt ut i en kurva när man vill visa att sjukvårdskostnaderna ökar dramatiskt. För istället så är det faktiskt så att när man har utrett svensk sjukvård, så kan man konstatera att svensk sjukvård är ju i själva verket ganska effektiv. Så effektivitet är egentligen inte problemet, alltså om man tittar på kostnader.
För det är väl också det tänka att oavsett vilken modell du väljer för att organisera ett sjukhus, om du har modell 1, att du springer upp bland klinikerna, eller 2, att det kommer folk från klinikerna till dig. Så i alla system finns det ju alltid någon slags slack. Att någon inte har städat operationssalen, eller att liksom det hände något, eller det var en röd dag eller något sånt där. Liksom. Det är egentligen bara att välja vilken typ av slack man får i alla system.
Fast det är ju väldigt unikt att organisera sjukvården på det här sättet utifrån diagnoser. Det har ju inte genomförts så här från grunden på något annat ställe som
i världen. Okej, för jag läste också, det finns en rapport från Göteborgs universitet som underkände ju helt det här. De säger att värdebaserad vård finns liksom inte. Det finns inga empiriska studier som säger att det här funkar, men det är ju annars, det måste ju vara, det liksom, den rapporten bygger då på helt enkelt att det inte finns gjort på så många ställen, så man kan inte veta.
Nej, exakt. Det är därför man ville genomföra det på Karolinska, för här hade man ju ett sjukhus som skulle byggas. Man hade politiker som var väldigt visionära och som ville göra något storslaget. En unik möjlighet att börja från scratch.
Alla intentioner var ju väldigt, väldigt goda, och det kändes som alla planeter stod i linje, eller vad man säger om man är horoskopare. Och så tänker man, det här låter väl vettigt. Alltså, det är ju bättre att vården anpassar efter patienten än tvärtom. Men det här med att ta bort kliniker, alltså vad är kliniker, för att använda sjukhussvenska?
Kliniker är... Man ska säga enheter inom ett sjukhus som är sorterade efter olika specialiteter. Och då kan det vara öron, näsa, hals, och det kan vara...
Okej, just det. Annars blir det som specialisthubbar eller något sånt.
Ja.
Men det här ersattes, det var 61 sådana på Nya Karolinska. De försvann och ersattes av tema och funktioner, typ tema cancer. Det låter väl bra, eller?
Det som väl har blivit problematiskt är att klinikerna är ju inte bara ett sätt att organisera specialiteterna, utan det är också, de har ju också en väldigt viktig funktion för både forskning och läkarnas utbildning. Och det finns ju också en motsvarighet av klinik. Alltså, det är så som man har organiserat sjukhus i mer än 100 år internationellt efter specialiteter. Alltså, det finns också exempel på hur man tematiskt organiserar vård, men för att få ihop samarbetet kanske mellan olika specialiteter bättre, men man har även gjort det med klinikerna bibehållna. Men på Karolinska så har man ju valt att så här skrotar man klinikerna helt.
Ja, det är det som verkligen, när man kollar upp lite och ser hur det är organiserat nu, så kan man se inom just då tema cancer. Eftersom cancer inte bara är cancer utan kan vara liksom annat. Så till exempel alla sjukdomar, där ingår dels sjukdomar som inte innefattar cancer och samtidigt andra delar ingår inte som barncancer. Det är något annat tema och neurologisk cancer är ytterligare något tema. Så att det liksom,
hade ortopedisk cancer tillhör inte heller tema cancer.
Så hade det varit bättre om man hade skitit i just att ta den delen också kanske? Att man bara behållit klinikerna och försökt göra det andra?
Så hade det nog varit bättre att behålla klinikerna. Därför att kliniken är liksom en fast struktur som man kan orientera sig efter.
Men när man börjar planera det här, du säger att det är visionära politiker, det har vi läst om, det har du också rapporterat om. De var ju väldigt visionära och sagt godhjärtade och ville väl och så. Liksom. Men hur, på vilket sätt när man planerar nya sjukhuset, stämde man då av med gamla sjukhuset?
Nej, det var det som var, det var en del av visionen, att man skulle göra någonting helt nytt. Man ville inte, man ville göra sig av med det gamla. Man ville inte, man skulle inte göra ett nytt Karolinska. Man skulle göra nya Karolinska, men man skulle inte göra ett Karolinska där, eller en ny
sjukhus. Man ville slå sönder för att kunna bygga nytt.
Exakt.
Men var gamla Karolinska kass? Var alla överens om det? Eller var det bara att det var ett helt vanligt sjukhus, men inte superspetsigt?
Det som man särskilt från politiskt håll var överens om, det var att Karolinska, det har betraktats som svårstyrt. Därför att det liksom var, Man hade en uppfattning om att det var läkare som hade sina fögderier, som de, det var små kungadömen som de hade byggt upp och som var uppbyggda kring vissa specialiteter. Och att det därför fanns mycket maktstrider inne på sjukhuset och mellan olika delar av sjukhuset.
Var det din uppfattning också att det fanns det? Eller är det en bild som gavs?
Ja, det var väl den bild som gavs. Och det är klart att det låg säkert någonting i att det var svårstyrt. Det är överhuvudtaget svårt att styra sjukvård.
Ja, det är det jag tänker. Det känns ju inte jättelätt. Och en stor komplex byggnad med massor med kliniker, med massor med folk. Det är klart att ingen, oavsett om man jobbar i media eller man jobbar i sjukvården eller man jobbar i ett byggbolag eller vad som helst, så vi är ju dimensionerade som människor att vi tycker om att vara i mindre grupper och förstå det. Vi har Dunbars tal, att vi är våra hjärnor anpassade för grupper av upp till 550 individer. Det ser vi överallt. Så det är inte konstigt att en klinik säger, men här är jag är öron, näsa, hals först och sen är jag Karolinska i andra hand. Liksom. Så det känns också konstigt att bara komma in så här, det här är svårstyrt. Hur skulle det då vara?
Jo, men jag tror en del av tanken när man började planera Nya Karolinska, det var ju att man skulle minska det här, de här hierarkierna, man skulle ta bort, man skulle minska läkarnas makt. För det genomsyrar hela planeringsarbetet. De som jobbade, de anställda på Karolinska skulle inte få något inflytande på det här bygget. I alla fall inte de personer med makt, så att säga, utan de som bjöds in till att vara med och påverka bygget var de som man ansåg som var yngre och som inte var förändringsobenägna.
Just det, för att unga är alltid positiva och gamla är alltid dåliga.
Det var väl den idén man hade i alla fall. Man gjorde det här till och med väldigt fysiskt. Man byggde en speciell inrättade en speciell NKS-förvaltning och den låg inte ens inne på sjukhusområdet därför att man även rent fysiskt skulle skilja Nya Karolinska, eller idéerna om Nya Karolinska från det gamla, så att säga.
Men jag tycker det är viktigt att också som förstå, alltså personalen uppenbarligen, det är jättemycket kompetenta, kloka människor som jobbar där. De har ju varit frustrerade för att de sitter i massa möten, det är för massa med folk, konsulter som kommit in, det har blivit en helt ny admin-organisation. Man pratar med någon som sa att det var en tsunami av administration, en tilltagande byråkratisering, att det dyker upp massa människor som inte förstår någonting och så tvingas läkarna förklara för folk som inte själva är läkare och sen så kommer de tillbaka, jag fattar inte det här, vad innebär det här och så liksom. Och det är ju ett övergående problem, tänker man. Att så där blir det kanske alltid när man organiserar med på ett nytt sätt. Vi är ändå att bli bättre på att följa upp sin verksamhet. Det är vettigt att liksom, köerna kommer så småningom försvinna i omställning och så vidare. Man måste lära sig använda sina resurser mer effektivt och sådär. Jag förstår verkligen intentionen om man ska tolka dem snällt. Men det är vissa grejer jag inte förstår. Liksom, det är, hur kan det bli så in i helvete jävla dyrt?
Ursäkta, men tänker du på byggnaden eller tänker du på verksamheten?
Det är liksom svårt alltihopa? Att förstå, vad är det som är dyrt? Är det byggnaden eller är det liksom alltihop? Mm. Det är ju en av världens dyraste byggnader i mänsklighetens historia.
Mm. Det är ju själva hela konceptet med OPS. Mm. Alltså den här ovanliga, eller ska jag säga, ovanliga, okonventionella, som det var då när man tog beslut om det, upphandlingsformen, den är ju i sig kostnadsdrivande.
OPS, offentlig-privat samverkan, det är det som är public-private partnership utomlands, va?
Ja, exakt. Och det betyder ju alltså att det är en privat finansiär som går in och lånar upp och driver ett byggprojekt åt det offentliga, kan man säga.
Eller, så det offentliga slipper gräva i kassakistan utan får istället, men får en dyrare drift. Sen så småningom, för någon ska ju betala räntorna och så vidare. Liksom.
Och det brukar säljas in genom att man säger att det här privata bolaget eller konsortiet tar, det måste bli dyrare för att de tar en större risk, så att säga, i projektet.
Mm.
Det är en liten, vad ska man säga? Det är en fint, kan man säga.
Hur då?
Därför att det är alltid billigare för det offentliga, som i det här fallet då Stockholms läns landsting, att låna pengar
eftersom man är offentlig. Punkt.
Ja, man har ett skattekollektiv som säkerhet.
Det är typ världens tryggaste figur att ge pengar till offentligt, låna ut pengar till det.
Ja, det kan man säga.
Och därför hade de haft lägre ränta. Okej, okay, då fattar jag. Finten. Mm. Mm.
Men finten var ju också, i det sammanhanget så var det ju också konsulter inblandade som sålde in det här OPS-modellen.
Så att när vi ska förstå att det blir så dyrt, så är det liksom totalsumman vi pratar om. När det står färdigt och funkar, det är jättedyrt. Det är inte att foga cement och glasrutor och installationer och bygga själva byggnaden. Det är inte det dyra.
Utan jo, men det är också dyrt.
Det är också dyrt.
Och det har också att göra med att man sa att man skulle göra en OPS-upphandling då. OPS kan man ju säga som att det är som ett all inclusive, kan man säga. Det kan ju verka som attraktivt för att det är all inclusive.
Just det.
Därför att varenda liten pinal är redan planerad när innan du sätter igång och bygga, så att säga.
Men så vill man ha rödvin till middag på kvällen och det ingår inte.
Nej, exakt. Och sen så är det som det är i byggprojekt, det är alltid något, du måste göra justeringar och då är de förknippade med, alltså, med obeskrivliga extra kostnader. Men, och det som har också drivit upp kostnaderna för Nya Karolinska är väl att det sades att ett villkor för att man skulle gå in på den här vägen då med OPS som var oprövad, det var att det skulle vara en upphandling i konkurrens. Men det var bara en anbudsgivare. Och så därför har man ju inte fått den där konkurrenssituationen. Man har liksom inte kunnat pressa priset på något sätt. Alltså, man säger så här, OPS i sig är en fördyrande modell. Men man sa, ja, men det här är ju en öppen affär, så att säga. Vem som helst kan lägga anbud. Men till slut så var det bara en anbudsgivare. Och då kan man ju inte testa priset.
Borde man ha stannat där och sagt, vi gör om, så vi får in flera? Eller?
Det borde man väl ha gjort.
Låt oss snacka lite om konsulterna. Boston Consulting Group är en av världens mest välrenommerade konsultbyråer. De är superstora, de hjälper alla möjliga, jättekända för att vara skitduktiga, men också för att vara ganska dyra. Här har ju ni bland annat avslöjat att det har kostat en kvarts miljard att plocka in konsulterna. Då tänker jag så här, alltså, hur dyrt är det egentligen? Det är 250 man år. En konsult brukar kosta 1 miljon om året. Och de håller på i 5 år, det är 5 miljoner per år. Och liksom 50 pers planerade ju flytten för ett jättesjukhus. Och så har det kostat 60 miljarder för helhet. Det är bara 0,5%. Är inte det lite futtigt att gnälla på konsulterna då? Om man gör det där procentgamet.
Ja, men om man säger som du säger att en konsult brukar kosta 1 miljon per år. Och vi har ju kunnat visa att en konsult har kostat 700 000 i månaden.
Och hur gör de det? För att de är premiumkonsulter då?
Ja, därför att man hade...
Eller förstår jag det rätt, att det problemet är kanske inte att de, som på helhet har de inte kostat jättemycket om man tittar i storheten, men att varje konsult har kostat skitmycket. Att de har tagit för mycket betalt per gubbe. Mm. Det är det som är problemet.
Ja, det är det väl. Och så här, vad har man fått för pengarna?
Det verkar ju lite oklart. För det är också underlag till fakturer som saknas som när ni har grävt och granskat och frågat. Liksom. För du har ju frågat typ 1000 pers om det här vid det här laget. Liksom. Hur kan det komma sig att man inte har underlag?
Ja, dels har man sagt att man har inte tyckt att man behövde specificera noggrannare. Till exempel, vi har ju sett att Boston Consulting Groups fakturer skilde sig från de andra konsultbolagens fakturer. Nämligen att du ska kunna specificera hur många timmar varje konsult har varit in och jobbat, och de konsulterna ska vara namngivna. Det ska finnas med i underlaget.
Det känns ju rimligt.
Men i Boston Consulting Groups fall så har det inte funnits de underlagen. Och då har man...
Misstänker man att de hittat på det, eller misstänker man att de är bara sopiga med tidigarevisning?
Det har ju visat sig, för våran granskning har ju satt igång andra granskningar, bland annat då av sjukhusets internrevision. Och då har internrevisionen slagit fast att den här uppgörelsen av hur många timmar och vem som skulle jobba och så, det har man gjort på telefon eller på mejl. Så att därför finns det inte med i underlaget. Och det har internrevisionen sagt att det är inte okej. Det är inte tillräcklig redovisning. Det är det ena. Det andra är att man konstruerar ett... Alltså i offentlig verksamhet så för att underlätta inköp så skapar man ramavtal för att... Det är ju också ett sätt att liksom kontrollera prisutvecklingen på de här inköpen. Och då har man ett ramavtal för konsultinköp, för management. Och det, i samband med 2015 så blev det ett nytt ramavtal för inköp av managementkonsulttjänster i Stockholms läns landsting. Och där, som hade en väldigt intressant prismodell, nämligen att de mest erfarna konsulterna, för då var konsulterna indelade i fyra olika prisklasser, de mest erfarna ska normalt sett betinga ett högre pris.
Ja, rimligt. Mm.
Ja. Men här var det istället så att de konsulter i de klasser där som man använde mest betingade ett betydligt högre pris än den mest erfarna. Och det gjorde att det blev liksom en... Vad ska man säga? Det där drog ju upp priset något helt oerhört.
Men varför sitter ingen och säger att det här verkar ju skitkonstigt?
Ja... vi har ju en person som var med och påverkade utseendet på den här upphandlingen och var ju tidigare BCG-konsult. Och jag vet inte riktigt. Det är ingen som har riktigt kunnat svara på hur den här prismodellen har kommit till. Vi vet ju att upphandlingschefen på Karolinska, han satt med i den expertgruppen inne på landstinget som konstruerar den här prismodellen.
Så allting är antagligen lagligt, men frågan är hur lämpligt det är.
Det är väl ingen som har prövat om det är lagligt.
Inte ens det. Ja, intressant.
Det har ju...
För det vi cirkulerar kring här hela tiden, svaret på frågan, vad är egentligen problemet? Det är väl då kulturen. Att den kulturen man hade med sig när man var visionär och ville göra någonting och förverkliga den här idén, den har sett på något sätt... ramlat ner i den ledningen som har drivit byggnaden och som har styrt den och så. Så fortsätter den. Det är någon slags kulturproblematik här. Liksom.
Ja, men den har ju också flyttat in med... Det är ju inte samma personer som har stått för den kulturen. Om man nu vill se det som en utveckling från det gamla Karolinska till det nya Karolinska. För det byttes ju ut väldigt många i ledningen i samband med den här stora omgörningen och omorganisationen.
Just det, som man slog sönder den. Så där är ju inget arv egentligen. Utan det är den här projektgruppen som visionerade, började planera. Det är deras kultur som kanske, ju helt ärligt, verkar rätt ogenomtänkt. Mycket visioner som kanske sen hamnar i en ny verklighet där man vill förverkliga den här visionen till nästan varje pris. Att man kanske inte alltid ställer sig frågan om det just är rimligt eller vettigt eller...
Ja, så var det ju. Men sen var det ju alltså Boston Consulting Groups påverkan på den här omgörningen har ju varit minst sagt genomgående. Och det har ju även varit så att personer som kommer från Boston Consulting Group har ju fått nyckelpositioner på sjukhuset.
Alltså, det har gått lite. Men för det alla andra så här jätteprojekt brukar ju vara ett helt gäng med konsulter. Man har in 3 managementkonsultbyråer. Man har liksom så här. Men i det här fallet det har det också bara varit... BCG, eller?
Nej, det har varit säkert 20 eller fler managementkonsultbyråer. Men BCG är ju de som har, det är ju deras affärsidé som man har så att säga sjösatt.
De är experterna på att införa värdebaserad vård.
Ja, precis, det är deras.
Säger deras powerpoints i alla fall.
Exakt.
Men nu har det ju pågått massor med saker, det sker saker fortfarande. Är vi liksom... Vi har, det händer grejer, men det är fortfarande typ samma ledning och liksom det har inte bytts ut så mycket. Sen det nya sjukhuset invigdes som man började driva, det är ju ungefär samma människa som sitter kvar även genom de här skandalerna och så, eller?
Nej, det kan man väl egentligen inte, eller det har ju bytts personer. Så den här tidigare BCG-konsulten som satt i ledningen, som sen blev produktionsdirektör på sjukhuset, han har ju fått gå, och sjukhusdirektören har ju sagt upp sig och slutat. Och halva styrelsen har ju bytts ut, bland annat som en effekt av avslöjanden som vi gjorde om att man hade affärsintressen i bolag.
Men på något sätt är det en kultur i den där gruppen som fortsätter.
Det är ju ett väldigt tydligt drag i den här omgörningen. Det är ju att det finns ju liksom en annan agenda för att göra den här stora förändringen som man inte är så tydlig med.
Vilken är det?
När man delar upp vården efter diagnosflöden, så det finns ju ett väldigt stort intresse inom läkemedelsindustrin, life science-industrin till exempel, för att få de här smala diagnosflödena där du har patienter i väldigt, så att säga, rena flöden, för att det förenklar för framtaganden av läkemedel till exempel.
Så om jag är sjuk så är det lättare för läkemedelsindustrin om jag har en diagnos som man kan härröra till en medicin som ska göra mig frisk.
Exakt.
Än om jag kanske också har någonting annat eventuellt.
Ja, och då ser du kan ju koppla den medicinen som du har genom kvalitetsregistren, för de är också väldigt centrala här. Du kan koppla den medicinen som du har till den diagnosen, då kan du också, på så sätt kan du också styra vilka läkemedel som man ska använda. Och sen har man ju dessutom...
Men hur påverkar den agendan här? Jag fattar att läkemedelsindustrin gör det, men hur påverkar den i det här, menar du? Är det där gamla med att läkare alltid är lite lätt korrumperade av läkemedelsindustrin, för de alltid har pennor från Biomedical eller vad det nu kan vara?
Nej, men alltså införandet av värdebaserad vård på Karolinska har ju inte bara varit, det har ju inte begränsats till Karolinska, utan man har ju sålt in en vision av att man skulle införa värdebaserad vård i hela Sverige. Och
vem har sålt in det till vem?
Det är Boston Consulting Group som började marknadsföra det väldigt hårt från 2009 i Sverige. Och
alltså de har inte pratat med några andra sjukhus, eller de har inte pratat med landstinget i Halland, så ja. Vi gör samma sak här, det vore ju skitbra.
Ja, och det bjöds in till stora möten där Michael Porter talade, och där det var viktiga företrädare för läkemedelsindustrin, för politiker och som har intressen helt enkelt, och life science-industrin som har intressen i att få till den här, alltså det man vill åt egentligen är patientdata som man vill åt. Och det kan man få...
Och det är därför du pratar om kvalitetsgrejerna, för om vi har ett jättetydligt flöde där jag är en patient, en sjukdom som blir behandlad med ett läkemedel, det är så att slippa göra massa kliniska tester på det och bevisa att den är skitbra, så ja. Kan jag bara säga, titta här på sjukhuset i Sverige, där gick det så här.
Mm. Och då ska du med, och det är därför det här mätandet kommer in i bilden, att du ska hitta en standard för hur du för vården för de här patienterna, så att säga.
Okej.
Okay. Det är ju också ett väldigt tydligt drag i värdebaserad vård.
Du, vad kommer man säga om det här sjukhuset om 10 år, tror du?
Jag vet inte riktigt. Det finns ju de som säger att det här sjukhuset kommer ju inte att vara universitetssjukhuset i Stockholm, utan det kanske kommer byggas ett annat sjukhus. Att man kanske, det här kanske kommer bli ett sjukhus för en specifik, eller några specifika sjukdomar.
För att
det fungerar ju inte av olika skäl som det är nu. Och det handlar inte bara om organisationen, det handlar ju också om själva byggnaden.
För det är liksom, det känns som det är en perfekt storm där allting bara blir jättekass, och där samtidigt vi har alla dessa duktiga människor som gör ett jättebra jobb. Eller trots byggnaden, trots organisationen, trots allt möjligt.
Men om man ska vara positiv så kan man ju tänka sig att om man istället tänker att man gör halt här från den här oprövade modellen som man inte riktigt klar med, återgår till att återskapa klinikerna, då kanske man också skulle få personalen med sig. För det är ett stort problem är ju att man inte har de anställda med sig.
Nej, det är mycket prat om att det är tystnadskultur och liksom vi har hur sjukhusledningen kan säga att liksom vi vill ha högt i tak på interna möten, men när du går härifrån så förväntar de att vara 100% lojala. Mm. För det har du stött på många gånger.
Ja, exakt. Jo, så är det ju. Det är ju väldigt få som pratar med oss som vågar göra det öppet.
Men är inte det kanske det också det yttersta tecknet på att det inte funkar? För då hade man inte haft det problemet. Så. Ingen skulle ju säga lägga munkavle på någon som det här är ett skitbra system, det funkar jättebra, men du får inte prata om det.
Precis, nej men så är det väl.
Jag tänker också att om vi tittar framåt, det kan ju också vara så att det här är så bra att det är skakigt nu, men sen kommer det här vara framtiden. För som sagt, i de där powerpointerna ser ju allting fantastiskt ut, och när man tänker efter att det ska vara patientorienterat, det känns bra att man ska följa patienterna, att ligga länge på ett sjukhus, som sagt, det är ju lite skitsamma. Så länge du blir frisk, och det är det vi ska mäta på. Men alltså det, frågan är hur vi kommer att betrakta det här. Finns det någonting i det du har tittat på som tyder på att det här är kanske bara så, att det kan bli kanonbra?
Jag har också tänkt, och jag har också ställt de frågorna. Det är bara det att, för det är också, och sen är det anställda som har sagt så här att den här stora omgörningen, att i den stora omgörningen så har de haft känslan av att det är någon annan som sitter med en masterplan. Så här ska det bli. Problemet är väl att bland det senaste jag har insett när vi har skrivit våran bok också är att den där masterplanen finns inte.
Ja. Ah. Så problemet med Karolinska är att i teorin är det jättebra, och sen så börjar man designa och bygga och tänka, och så gör man en massa med grejer för man ska bli av med det gamla. Men den här mellanledet, hur ska vi ta teorin till den stora planen för sjukhuset från och med nu och sen 10 år framåt? Mm. Just den grejen har man glömt.
Ja, det är för att man har ju till exempel inte räknat på det, vad det skulle kosta ekonomiskt. Det har ju inte gjorts någon, det har i alla fall inte presenterats någon ekonomisk kalkyl om. Alltså man har ju sagt att ett argument för att göra den här stora revolutionerande omvälvningen är ju att det skulle bli effektivare. Men hittills har det ju bara blivit dyrare och visat sig vara kostnadsdrivande. Man har till exempel också 30% fler chefer. Men det är ingen som har kunnat visa att man hade räknat på det ekonomiskt.
Vänta, nu fattar jag inte. Så det är så att det är inte bara det att man hade en kalkyl som visade inte stämma, utan man hade ingen kalkyl som visade att det skulle bli något sätt.
Nej.
Noll. Inget papper alls.
Nej, precis. Och det är samma sak med de här, om man tittar på, jag vet att du hade funderingar kring de här titlarna som man har ju också bytt ut alla titlar på alla funktioner, eller om jag ska säga alla yrkesgrupper på sjukhuset. Och det har ju vi sett, när vi har skrivit vår bok så har vi ju hittat underlag hur de som styr det här projektet mejlar fram och tillbaka och för att hitta bra titlar från amerikanska sjukhus eller amerikansk management.
Min favorit är en beskrivning jag hittade om vad en barnmorska ska göra. Då står det: samtliga strategiska stödprocesser inom temat ska bidra till gemensamma mål samt att samordna interaktion mellan det ena och de centrala stabsfunktionerna. Punkt. Så det känns som att man har tagit något oklart, kört genom konsultsvenska och sen kört det fram och tillbaka genom Google Translate och sen tjoff. I det här fallet var det barnmorskor som försökte förstå vad de 17 skulle göra i det här med att försöka hitta, men vad är planen? Ja, vi går till jobbeskrivningen och det blev liksom ännu sämre. Det är ju kanske också ett sätt att det gör ju att folk känner sig mindre också. Att man inte ens kan förstå vad man ska göra.
Nej, mindre och alienerade kan man ju också säga.
För man känner att det inte är en del av den världen jag känner till. Det kommer en massa andra kostymnissar här och springer iväg.
Ja, och sen det handlar ju också om yrkesgrupper som har en yrkesstolthet. Och det finns också en tradition i att man i de här yrkena så att säga. Om du är sjuksköterska, då finns det liksom en tradition bakåt att du är sjuksköterska. Varför kan du fortfarande inte få heta chefssjuksköterska? Utan nu ska du heta omvårdnadschef. Det var kanske ett dåligt exempel eftersom. Men eller
du heter typ omvårdnadschef tema förlossning. Istället för barnmorska liksom.
Typ så.
Om man vill fördjupa sig i det här ämnet mer, har du några tips på böcker man ska läsa då?
Ja, om man vill veta om liksom grunderna, kanske lite, kan, den är lite torr bok, men ändå, jag gillar den här.
Vi älskar torrt här.
Ja, just det. Jan Örming som är forskare på Södertörns högskola, han har skrivit en bok om bygget och planeringen av Nya Karolinska som heter Allt görs liksom baklänges. Mm. Och sen så tycker jag väl att man kan, och man kan ju också leta reda på själva Bibeln för värdebaserad vård som är Michael Porter och Elisabeth Teisbergs Redefining Healthcare. Så kan man, om man...
Just det, då får man visionen och så får man hur det blev. Mm. Något mer?
Ja, sen har ju Sveriges Radios Kaliber gjort två granskningar, eller två avsnitt, eller tre blev det ju faktiskt, om den här omdaningen av Karolinska. Den första kom jag ihåg att den hette Karolinska konsulternas Mecka.
Just det. Ja, men den ser vi till att vi länkar upp här i beskrivningen till den här podden. Superbra. Tack för att du kom.
Tack.
Och till den här listan av boktips vill jag alltså också lägga boken Konsulterna, kapningen av Karolinska, som Anna Gustafsson skrivit tillsammans med Lisa Röstlund. Jag länkar till den i beskrivningen av det här avsnittet. Boken är utgiven av Mondial förlag och är utmärkt. Köp den. Det som är så svårt med Nya Karolinska sjukhuset är att det är så många konstiga förhållanden och beslut staplade på varandra. Det är helt enkelt svårt att få någon överblick. Som Anna Gustafsson säger så är det klart att det blir ett problem om man står inför att bygga ett sjukhus och tänker att vi tar en oprövad modell, vi involverar inte det gamla sjukhusarbetet med det nya, vi slår sönder strukturen med kliniker, vi förändrar arbetssättet och så formulerar vi om allas roller. Vi byter mätetal och så försöker vi driva det här i en byggnad som inte anpassar efter vårdens behov. Ja, det är klart, det är många olika diagnoser som ger olika symptom. Sjukdomsbilden är komplex. Men det finns en annan dimension också, och den slog mig först efter intervjun när jag fått ta del av Anna Gustafssons all erfarenhet. Och det handlar om aningslösheten. Ja, eller kanske rent av brist på reflektion av sin egen övertygelse. Jag har skrivit om filterbubblor och det bekräftelsejäv som uppstår när man värderar uppgifter som bekräftar det man tror på högre än uppgifter som motsäger de egna teorierna. Jag har skrivit om en bok som heter Den stora bubblan, och allt det där kan man applicera på NKS. Den här aspekten står inte att läsa i Anna Gustafssons och Lisa Röstlunds bok, för som grävande journalister är de ju jättenoga med fakta och att det finns källor på allt. Och ingenstans har de hittat att någon från sjukhusets sida sagt eller dokumenterat att man inte ska tänka efter. Att man ska låta bli att ifrågasätta om det nu är så att man gör för många chansningar på samma gång. Ja, det är inte så konstigt. Men likväl är det ju känslan man får när man hör Anna berätta om allt som hänt. Så kanske det är så att en annat svar på frågan om vad som egentligen med felet Karolinska är att det är ett killgissningarnas monument. Man borde kollat upp en massa saker, men man valde att köra på. I varje led man granskar av den här historien så finns det ju historier av män som kört på, som aldrig ifrågasatt, som aldrig tänkt efter. I steg efter steg, från början till slut. Man inför en vårdmodell som aldrig provat, är det vettigt? Man tänker inte efter. Man bygger nytt utan lärdomar från det gamla. Kan något gå fel då kanske? Men man tänker inte efter. Man bestämmer sig för att slå sönder den välkända strukturen som får ett sjukhus att fungera. Vilka åtgärder ska man då vidta för att undvika att det blir kaos? Man tänker inte efter. Och så där fortsätter det. I all oändlighet. Intentionerna kan vara hur goda som helst, men man måste likväl tänka efter. Och det har man inte gjort på Nya Karolinska. Och det är därför det är ett monument över killgissningar. Har du egna tankar eller kommentarer? Ja, men mejla mig då på perspektiv@pergranqvist.se. Och Per med E och Granqvist med KVV. Perspektiv@pergranqvist.se. Eller skicka ett DM. Gillar du vad du hört och vill undvika att missa framtida avsnitt? Ja, men då ska du prenumerera på den här podden i din app. Där hittar du samtidigt alla andra avsnitt som ger dig perspektiv på aktuella och samtidigt tidlösa ämnen. Perspektiv produceras för vadvivet.se av WWW Media i samarbete med Acast. Producent är Gabriella Lachti. Jag heter Per Granqvist. Tack för den här gången.